Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till ett extrainsatt avsnitt av Eldorörelsen.
Hallå, hallå.
Det är söndag den 8 december, klockan är strax innan 3.
Det är den.
Och det var länge sedan vi gjorde sådana här extrainsatta.
Ja, och vi har lite snackat om, ska vi göra ett nu apropå Syrien? Ska vi göra ett nu apropå militärkuppen i Korea? Och det har hela tiden varit lite så, nej men vi får vänta tills vi vet lite mer vad som har hänt. För att det är ingen poäng att göra ett extrainsatt avsnitt där man bara säger, det händer väldigt mycket saker och vi vet inte var det ska sluta. Men nu har ju något avgörande hänt i alla fall, så nu kände vi, nu kan det bli ett extrainsatt avsnitt här.
Precis, vi såg ju faktiskt igår med tanken att spela in.
Ja.
Men så blev det inte, för att vi var, de höll ju en presskonferens igår. Syriska regimen, före detta syriska regimen, höll en presskonferens igår klockan 6, och då tänkte vi att man eventuellt där skulle få liksom ett tillkännagivande att Assad skulle lämna makten, och då tänkte vi att då kan vi spela in om det. Det var inte riktigt det som hände, utan det var faktiskt mer ett Bagdad Bob moment.
Ja, jag såg den inte, men du såg lite på det eller läste rapporter.
Ja, det var försvarsministern som satt och sa att vi kämpar på. Och jag tänker att vi kommer att köra en ganska kort resumé av vad det är som har skett det senaste dagarna, med lite mer fokus de senaste dygnen. Och man kan väl se detta lite som ett försmak till vårt avsnitt, ordinarie avsnitt på torsdag.
Precis.
Som var planerat att handla om utvecklingen i Syrien. Inte om då Fallujah. Eftersom att det alltid blir så här när vi planerar in en serie.
Ja, men okej. Ska du dra lite utvecklingen de senaste 2 veckorna typ? Vad som har hänt.
Ja, och jag tänker att man ska göra riktig liksom fanservice här då. Eller kanske snarare någon typ av allmänbildningsprojekt. Så tänker jag att jag kan börja med att beskriva de olika fraktionerna som den här konflikten rör sig runt. Och reda ut lite, inte i detalj, det kanske vi mer pratar om på torsdag. Men lite bara ge så att man en lite nyanserad bild av vilka de olika parterna är. Och jag tänker att man kanske måste börja i änden av att beskriva Tahir al-Sham. Eller Hayat Tahir al-Sham då.
HTS.
HTS, ja precis. Organisationen för befrielse av Levanten. Det är alltså en sunnimuslimsk extremistorganisation. Det tror jag är liksom det enklaste sättet att beskriva den. Det är en organisation som är sprungen ur det som kallades för Al-Nusra-fronten tidigare. Alltså Al-Qaida i Irak. Al-Qaidas gren i Irak. De är sunni-extremister på det sättet som, inte identiskt nu när man pratar om det på det sättet, men nära liggande till exempel talibanerna. Alltså rörelser som har sunni-islam som i första hand liksom sitt ideologiska projekt. Islamister, liksom. Och ser konflikten, inbördeskriget i Syrien, som en yta för att sprida liksom det rättfärdiga, rätt troende muslimska projektet. Nu menar inte jag det, kanske, ska vara tydlig med, utan jag tror att det är så de förstår sig själva. Al-Nusra då, som var mycket mer en klassisk Al-Qaida-gren. Avrättningar, halshuggningar. Alltså den typen av schissel som man håller på med. Man är den typen av organisation. Omformades, försökte sudda ut, bryta sina band till Al-Qaida-nätverket. Som ju också är lite så, ja vad är det? Det ska vi inte komma in på nu. Men man får nog en ganska bra bild om man förstår. Liksom, det är den rörelse som de är sprungna ur.
Men så blev de mer ett sånt åka runt i Toyota Helix-gäng.
Jag skulle säga, det här, jag ska inte föregå vårt samtal på torsdag. Jag skulle säga att det de gjorde var att de var så här, vi måste lite omforma oss för Gulfstaterna mer öppet ska kunna stötta oss. Vi måste omforma oss för att mer kunna ha en dialog med CIA. Vi måste omforma oss för att kunna bredda den gruppen som eventuellt, liksom, om vi aspirerar på att styra Syrien, så måste vi också omforma oss för att kunna attrahera andra grupper. HTS är liksom också en produkt av konflikten med IS, tänker jag att man behöver förstå. På samma sätt som man kunde se den här tendensen bland talibanerna när IS i Afghanistan också växte fram eller blev starka. Så att när talibanerna skulle ta makten i Afghanistan så behövde de också ändra delar av hur de liksom pratade om hazarer till exempel, eller shia-grupperna.
Att man ska bli ett statsbärande projekt liksom.
Ja, och här tänker jag att HTS har tittat mycket på Hezbollah. Och att liksom, Hezbollah återkommer vi till liksom, men att de tittade på Hezbollah och förstod och drog lärdomar av det projektet. HTS har styrt Idlib, ska sägas. Idlib i nordvästra Syrien har varit liksom den stora rebellkontrollerade staden.
Juli 2016 tog de avstånd från extremistnätverket och bytte namn till Jabhat Fatah al-Sham. I januari 2017 upplöstes de för att bli HTS.
Precis, så de har uppstått 2017. Då sker liksom de här splittringarna, för jag tror att man måste förstå det på det sättet också, att vissa stannar i al-Nusra och andra liksom den typen av grupper, medan då HTS-projektet tar igång på riktigt. Men vi ska inte stanna i HTS. Det är alltså en organisation som man tidigare har beräknat har runt 10 000 till 15 000 väpnade kombatanter. Sen är inte HTS den enda rebellorganisationen eller insurgentgruppen som finns i nordvästra Syrien. Utan där finns liksom en uppsjö, och den offensiven, liksom blitzen som ledde fram till Assads fall är det man då kallar för ett operation room, som är ett begrepp som används väldigt mycket i Syrien. Och jag tror att man ska förstå det som en, liksom ett begrepp för att säga liksom en koalitionsstyrka på något sätt. Och det är flera andra grupper som har ingått i den här operation room då. Och den har ju det här otroliga namnet, Deterrence of Aggression.
Ja, är det det de har gjort?
Avskräck aggression genom att ta makten i landet. Ja. Ja, så då har vi HTS, det är de som först kör mot Aleppo, tar Aleppo, går söderut, leder liksom den här, och deras ledare är väl liksom den mest profilerade rebellpersonen. Och jag tror att han kommer vi nog se mycket av nu framöver. Jag såg precis ett filmklipp från där han är i Damaskus och ber på en gräsmatta. Så där har vi HTS. Och vi har Operation Deterrence of Aggression. Norr om Idlib så ligger ju området Afrin, som ju tidigare var ett kurddominerat område, som har styrts under en längre tid av turkiska legosoldater. Och liksom den turkiska, direkt turkiskt kontrollerade oppositionen i Syrien.
TFSA, som man ibland säger då. Turkish Free Syrian Army.
Precis, innan fanns ju något som man kallade för Free Syrian Army. Hånfullt har man då kallat den här rörelsen, eller liksom fraktionen, för TFSA. Deras egentliga namn är ju då SNA, Syrian National Army. Och består av liksom flera olika grupper de också. Och har kontrollerat en sträcka i norra Syrien. Och de har varit kurdernas huvudsakliga motståndare i konflikten efter IS nederlag. Även om IS finns kvar till viss del, vi kommer till det. SNA består ju återigen av en koalition. Det består av många olika grupper, Sultan Murad-brigaden och andra. Liksom. Och då är de liksom turkiska, inte i meningen som man då skulle kunna anklaga HTS för, var att så här, vad konstigt att ni har turkiska M113 bandvagnar. Utan de är utbildade, beväpnade, betalda och i många fall ledda av turkiska befäl.
Precis, att faktiskt turkiska befäl opererar på marken och leder de här grupperna i Syrien.
Ja, och Turkiet har ju en rad baser i Syrien, och de har liksom är delaktiga i de striderna som idag sker. Och okej, det här liksom, där har vi den gruppen, och sen då har vi i sin tur nordöstra Syrien då, framför allt, förutom då en del i nordvästra, i kopplat till Aleppo, så har vi då SDF, Syrian Democratic Forces.
Precis, och när du har sagt kurderna här innan så är det ju lite en förenkling, för att det är en koalition som är ju dominerad av YPG, YPJ, de kurdiska frihetsrörelsens liksom försvarsstyrkor, men det är ju olika grupperingar som ingår i den här totalt.
Precis. Det är ju också till viss del en sån här rebranding. De är ju också, alltså SDF är ju också, det är ett riktigt projekt, men de är ju också en rebranding för att göra det lite lättare för USA att samarbeta med dem i sin då Operation Coherent Resolve, alltså i USAs anti-IS-operation som man har haft YPG och YPJ som sin huvudsakliga samarbetspartner. Som ju då blev lite problematiskt eftersom att Turkiet också befann sig i krig med dem. Och de var lite förkopplade till PKK, så då bytte man namn tillsammans. Men det är också det här då paraplyet, ett sätt att samla flera grupper, flera försvarsstyrkor under ett paraply. Arabiska, armeniska och så vidare. Så det är liksom inte bara en kurdisk, även om jag tror att man behöver erkänna att det också är...
Det är dominerat, såklart.
Ja, precis. Och där har vi SDF, och vi har PYD, och vi har KCK, och vi har alla de här... Liksom, demokratiskt feministiska projektet med liksom ett väldigt stort fokus på en samexistens mellan olika etniska religiösa grupper, men också då en tillåtande av, vad ska man säga, normkritiska, liksom, tillåtande av andra sexualiteter och så vidare. Det är liksom i grund och botten ett starkt vänsterprojekt, ett försök att bygga en annan typ av samexistens. Den här gruppen SDF har liksom en komplex och har haft en väldigt komplex relation till framförallt Assads regering då, eller till det man då kallar för SAA, Syrian Arabic Army, som är alltså varit Assads väpnade styrkor.
Och varit statens väpnade styrkor också, får man ju säga, eftersom Assad har kontrollerat staten.
Ja, precis. Det är vissa stater av staten.
Yes. Jo, precis. Men alltså det som är innan inbördeskrigets utbrott så fanns ju SAA redan. Liksom. Det är inte en ny konstruktion till följd av det, utan det är ju den gamla armén. Liksom.
Ja. Och i liksom alla de här komplexa geopolitiska konflikterna som har funnits, framför allt kopplade till turkisk aggression, en vilja av Turkiet att flera gånger, flera försök av Turkiet att göra invasioner av nordöstra Syrien, alltså det man kallar för Rojava, eller AANES, alltså Autonom Administration of Northeastern Syria, så har SDF gjort olika avtal. Man har låtit SAA tillsammans med till exempel de ryska styrkor patrullera gränsområden för att agera buffert och så vidare. Och sen i södern så har vi ju det som kallas för Southern Front, som är, om man då tänker att man har HTS och man har SNA i nord och nordväst av Syrien, så har man haft Southern Front som är mer liksom det USA, Jordanien stöttade rebellgrupperna.
Det andra FSA då, så att säga.
Ja.
Som inte är det turkiska.
Som också då Qatar med en period på sig har stöttat Saudiarabien och så. Det där har liksom ändrats över tid. Idag tror jag att man mer skulle säga att de är står. Man har nog inte fullt så mycket stöd från i den mån de existerar, så mycket stöd från Gulfstaterna som man hade tidigare. Det var ju liksom det här, vilken samarbetspartner ska USA ha i Syrien? Och här var Southern Fronts, som jag tror man pratar om fortfarande, även om att de formellt sett inte liksom finns som, att det går inte att prata om att de är en
grupp på det sättet.
Nej. Och sen har vi då Assad-regeringen med SA. Assad höll ju på att förlora det här kriget redan 2016. Och det tror jag man ska väl, alltså då såg läget också riktigt illa ut. Han höll typ Damaskus och Homs. Då kom två eller tre då starka aktörer in som stöd, och det var ju ena sidan då Ryssland som gick in med en, man kanske mer ska tänka lite specialförband och flygvapen, och gav liksom den typen av stöd till Assad i utbyte mot en flottbas i Tartarus, men också det finns ju massa historier om naturresurser som lovades till Ryssland. Och sen så, å andra sidan, kommer då Iran kombinerat med Hezbollah.
Men vid den här tiden när Assad var så hotad, var det ju utav IS också då, som fanns och var väldigt stark kraft vid den här punkten, ska man också säga.
Absolut, det ska man säga. Men i huvudsak så var fienden för Assad då samma grupper som idag fick bort honom från makten. Ryssland ville gärna paketera sin deltagande i kriget som en anti-IS-operation. Och självklart har vi striderna vid Palmyra och så vidare, som ju är kopplade till IS. Men IS har varit, efter att de drevs ut ur norra Syrien, så har de i framförallt varit hemmahörande i östra Syrien.
Där det mest är öken och befolkningsfattigt, liksom, får man ju säga. Så de har hållit kanske, under det 2016 så höll de ganska stora landområden. Men det var ju ganska folkfattiga landområden. Det är ju Raqqa kanske som är den stora staden, ja, de höll, liksom.
Och Ryssland går in och genomdriver en extremt intensiv bombkampanj.
Mot då också IS, men också mot HTS och de då som hotar med Aleppo och Homs och så, den sidan liksom.
Precis, och man kombinerat då med, och det här är någonting som folk ofta förbiser, men att Hezbollah spelar liksom en avgörande roll. Kanske mer avgörande än ryska interventionen. För att Hezbollah erbjuder Syrien, SA, kompetent motiverade förband.
Okej.
Okay. Och det här är liksom en alltså ryska spelar ju självklart en jättestor roll, men Hezbollah skickar förband som vinner flera slag mot de här rebellgrupperna.
Och det är kanske lite samma förhållande där på något sätt, att Ryssland då bombar och så finns det Hezbollah-trupper, eller? På samma sätt som SDF var liksom marktrupper och hade stödet av USAs bombande för att bekämpa IS. Finns det någon parallell där liksom?
Ja, skulle man kunna säga. Jag ska vara tydlig här, det lät som att jag sa att Hezbollah dyker upp och blir liksom en part i konflikten samtidigt som Ryssland, så är det inte, utan de har varit delaktiga sedan 2012 i liksom inbördeskriget. Man kan också säga att det är liksom där Hezbollah i någon mening blir det Hezbollah som vi såg efter 7 oktober-attackerna. Alltså liksom en mer konventionell stridskraft. Så vad är det då som har hänt? kanske är det.
Ja, men precis, för att nu har vi målat upp den här liksom syriska inbördeskriget fortgick, HTS, IS och så pressade på mot Assad, men i slutändan så vände det tack vare Hezbollah och Ryssland och USA och SDF, liksom alla på något sätt knäckte den här islamistiska fronterna och då kunde Assad också överleva på något sätt. Men vad har hänt nu som har ändrat läget så att Assad bara faller?
Och det här vet man ju inte riktigt än. Det här är liksom den stora diskussionen. Vad är det som gör att det här bara faller som ett korthus? Jag tänker att vi kommer lägga mer tid på det till på torsdag, men man kan väl lite snabbt säga så, bara för att fatta situationen i Syrien, är det så att Syrien har lidit under en extrem ekonomisk kris. Det har liksom varit hyperinflation. Syrien har varit väldigt illa skött och varit hårt ansatt som land, och då tänker jag, alltså det gäller ju alla delar. Man vet liksom om att det storskaligt har skett liksom att militära förband har agerat drogindustri i produktionen av Captagon, som ju är en amfetaminbaserad drog som är stor i Mellanöstern. Syrien har ju det också i sin tur lidit av att man har haft de här två starka spelarna, Iran å ena sidan och Ryssland å andra sidan, som har, man är i ett nödläge, så har väl Assad känt sig tvungen att ingå olika avtal med dem. Jag vet bland annat att Syrien har gigantiska skulder till Iran. Den liksom ekonomiska situationen i Syrien har varit katastrof. Så det har funnits ett enormt missnöje med Assad-regeringen, förutom då att han liksom fängslar och torterar olika människor. Och det kommer komma ut mer sådana vittnesmål nu efter att fängelserna börjar falla. Det har kommit filmer idag på fängelser där det sitter barn och kvinnor som inte vågar gå ut ur cellen när cellerna låses upp för att de tror att det är liksom ett mindgame liksom. Och det finns filmer på män som är så sargade av tortyr att de liksom inte kan yttra ett ord. Så det är liksom den ena sidan. Den andra sidan är ju det också att Syrien har haft en, varit styrd av Assad-familjen under lång tid. De tillhör en etnisk minoritet, alawiterna. Och majoriteten av folket är sunnimuslimer. Shia är en väldigt liten minoritet. Så det har ju liksom kombinerat då med att Syrien har varit ansatt under på grund av sin nära roll till Iran, på grund av israeliska aggression bland annat, så har ju liksom missnöjet i Syrien varit väldigt starkt. Då när HTS inleder sin operation, sin offensiv mot Aleppo, och jag tror vi kommer att veta mer om detta i de kommande dagarna, men det är ju att syriska arabiska män faller ihop som ett korthus.
De behöver inte vinna strider i princip för att de bara flyr liksom, så att då kan det gå så här snabbt liksom.
Alltså jag har försökt hitta på dödsfall som har skett, och de är otroligt små. Alltså, för att handla om liksom storskaliga stridigheter. När den 27, liksom, vi ska tänka att det är den 27 november som HTS inleder sin offensiv för att attackera en stad i storleken liksom i Göteborg.
Ja.
Och efter det så har de tagit tre andra storstäder på knappt en vecka. Hade det funnits någon som hade kunnat sätta upp lite kvalificerat motstånd mot HTS, så är det liksom, alltså, även om man bara hade haft 5000 glada killar, amfetamin och lite automatgevär. Det är ju inte liksom Rolling Thunder, det är inte liksom, eller menar, det är inte Thunder Runs i liksom Irakkriget 2004. Det är inte Kuwait. Det är killar i Toyota Hilux pickups med automatkabiner som knäcker en konventionell armé som är backad av Ryssland och Iran.
Och då får man ju fråga sig, hur backade var de nu fortfarande?
Antagligen så är det, jag är ju helt övertygad om att det kommer framgå att både att det här kommer som en chock, alltså att från de olika parterna, man är inte redo för den här offensiven, man vet inte om att den ska komma. SAA underpresterar enormt på grund av att Syrien är ett korrupt land, folk är jävligt krigströtta, soldaterna är extremt omotiverade, och jag ska gissa att ett omfattande problem med det man kallar för spöksoldater, alltså människor som existerar på pappret men bara egentligen är liksom ett lönefusk.
Ja.
Och när Ryssland och Iran ser att Assad inte verkar själv ha någon liksom umf, hans styrkor inte verkar ha förmågan att liksom ens hålla frontlinjerna något sådär, så tror jag att man gör bedömningen av att det här är ju kört liksom. Vi kan inte göra det här en gång till, eller för att både Iran och Ryssland är också väldigt ansatta, och framförallt Hezbollah är väldigt ansatta. Har fått sitt ledarskikt utraderat, har tagit hundratals stupade, fått sina vapendepåer förstörda. Jag tror inte de har förmågan att undsätta Assad på det sättet igen, även om det görs truppförflyttningar framförallt i Homs, så där verkar det ju skett en del strid, men det verkar ju som att Hezbollah har bara dragit sig ur igen. Vi har PMF från Irak, så vi kanske måste gå in på exakt vad de är, men man kan väl tänka välbeväpnade shia-milis från Irak som går in, verkar vara i typ 2-3 dagar och sen lämnar igen. Så någonstans så gör ju de här människorna bedömningen att det här kommer inte gå. Jag tror att det kan finnas fler saker. Alltså Ryssland är väl så här, vi har Ukraina, vi kan inte reda ut det här också. Och jag kan tänka mig att Ryssland har börjat förhandla.
Med HTS?
Ja.
Ja, och man får behålla sin flottbas och sådana saker.
Och flottbasen är extremt viktig. Vi får se, den verkar vara evakuerad, den verkar tömt. Det gjorde de ju för ett par dagar sedan. Vi ser också att det har gått väldigt många transportflygplan från, alltså IL-76 och liknande, från den ryska, stora ryska armébasen i västra Syrien, alltså kust. Det är möjligt att Ryssland dras ur helt. Och för att tappa de flottbasen på riktigt så är det ett enormt problem för Rysslands förmåga att projicera politisk makt i Afrika till exempel. Man har det här, och sin tur så är HTS, de är ett uppror. Så de drivs av en helt annan logik. Där de inte måste egentligen vinna sådär jättemycket. Utan de måste bara framstå som vinnare. Och då växer de. Så att jag kan tänka mig att HTS är flera, alltså, tiodubblar sitt antal idag. Ja. Än vad de var för en och en halv vecka sedan. För att de har umfen. Liksom. De har förmågan. De framstår som liksom, ett riktigt alternativ till vad som varit. Vi ska inte fastna i det här. Här ska inte bli så mycket längre. Men jag tror att det är väldigt viktigt att säga att det som pågår nu. Det här kriget är inte över för att Assad. Eventuellt då ska också sägas. Det ryktas ju att han är död. Planet som man tror att han lämnade med försvann ju från Flight Radar. Det finns en teori om att Israel har skjutit ner det. Det finns en teori om att det bara kraschat. Ett om att HTS har skjutit ner det. Skitsamma, han kan också bara slagit av transpondern. Vill jag veta inom ett par dagar. Men nu börjar kriget om nordöstra Syrien. Och till viss del då Aleppo. För det ska sägas att när SAA försvann, gick upp i rök när deras spöksoldater slutade existera i Aleppo, så är det att det finns kurdiska områden, YPG, YPJ, Afrin Liberation Front, alltså den typen av SDF-nära grupper, eller då SDF har ju hållit delar av Aleppo, men också norr om Aleppo ett område. SNA då valde ju att attackera det för att liksom gynna turkiska intressen. SDF och sin tur, här är det lite olika. Det har skett en mindre skärmytsling mellan syriska och arabiska armén, men det verkar att som att när Assad kallade alla trupperna till Damaskus, det verkar vara något sånt som har skett, då övertog SDF ansvaret för en del angränsande områden, men hamnade också till viss del i strid med iranska milis, alltså iranskbackade milisgrupper. Nu börjar liksom kriget för att se om det enda demokratiska projektet i Mellanöstern överlever. Och just nu när vi spelar in så är det slaget om Manbij har inlett. En stad som befriades från IS av SDF. Då SDF är nyskapad vid den tidpunkten. Man kan läsa om slaget i boken Ljuset för Rojava. Henrik Bomander har skrivit, man kan lyssna på intervjuer med en svensk frivillig som slogs mot IS i Manbij. Nu anfaller turkiska, alltså SNA då, anfaller. Och det sprids extremt jättesvårt att ta sig igenom all information. Men det verkar i alla fall i nyläget som att SDF fortfarande lyckas skydda staden. De är ju anfallna av en konventionell armé. I alla fall en armé som är understödd av en konventionell armé. Det enda egentligen som jag tror, det enda hoppet som egentligen finns för att det här projektet ska finnas kvar är press från och omvärlden av att begränsa Turkiets invasion. Och den plikten faller ju på alla människor. Den faller ju liksom, det är inte på våra stater utan också på oss som personer. Och jag tycker man ska gå in och läsa på Rojava-kommittéerna för att se vilka demonstrationer som arrangeras, på vilka sätt man kan stödja Rojava. Och att jag tycker att man ska knyta ihop det fruktansvärda som händer i Gaza med det som händer här. Och det handlar om hur starkare stater får agera mot svagare. Och alla människors och alla folks rätt till självbestämmande.
Absolut. Just idag så ser man ju folk på stan med syriska flaggor som firar och så. Och där känner jag ju att jag unnar ju såklart folk som har liksom flytt från Assad till Sverige att vara glada över liksom, att han kanske är död men i alla fall har förlorat makten i Syrien. Liksom. Men man känner ju själv också att man verkligen inte är så hoppfull över att det kommer bli en ljusare framtid för människor i Syrien med de här olika islamistfraktionerna som eventuellt liksom kommer starta ett inbördeskrig med varandra nu och hela Rojava-projektet liksom som är hotat.
Nej, det är ju verkligen fruktansvärt situationen. Även om jag hoppas att Assad är död. Han är en människa som har otroligt många människors liv på sitt samvete. Han har varit en diktator. Så kommer ju detta få enorma konsekvenser för regionen och i förlängningen världen. Det hade ju varit skönt om man kände att det var liksom något ljus som kom ut av de här olika situationerna istället bara för liksom känslan av att vi i rask takt bara går in i eller befinner oss i liksom en tidsålder av totalt jävla barbari.
Okej, men det kanske är vår extrainsatta uppdatering här. Och sen så ska vi prata mer om det här i avsnittet som kommer på torsdag.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vill man stötta podden kan man bli Patreon. Men skit i det. Gå in och titta om ni kan hitta någon insamling till Rojava.
Ja, Kurdiska röda halvmånen brukar ju ha någonting. Men Rojava-kommittéerna kan man säkert hitta bättre information.
De vet det bättre än oss. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det fint.
Tack och hej.